Den numera välbekanta signaturen för Viaplay F1 Podcast med Janne Blomqvist och Erik Stenborg som nu går in verkligen i slutfasen av årets Formel 1-säsong. Det är racevecka igen och det återstår nu tre race utav Formel 1-säsongen 2020, denna konstiga säsong. Och det är en så kallad triple header det vi har framför oss. Och vi ska självklart prata om Bahrains Grand Prix som står för dörren då. Vi ska också prata kalender för nästa år. Lite grann hur tankarna går. Vad kan man planera för egentligen? Går det att planera någonting? Vi pratar Ferraris form där det verkar komma lite positiva tongångar ifrån Maranello angående chanserna till nästa år. De är en helt ny motor man håller på att bygga just nu. Vi pratar fighten i förra VM. Vi pratar Schumacher, men inte Michael Schumacher utan Mick Schumacher den här gången, för det är ju Formel 2 som går in i elden igen nu då med de två avslutande helgerna i det mästerskapet, och det gör att vi kan glida in lite grann på Silly Season. Vad återstår av Silly Season? Spännande att höra också Dino Beganovic, vår svenske Formel 4-förare då, som tog tre pallplatser senaste helgen på Imola och som tillhör Ferrari Driver Academy. Hör mer av Dino i dagens podcast, och avslutningsvis en noggrannare titt på Bahrains Grand Prix då, som jag nämnde på här på Bahrain International Circuit. Erik Stenborg, efter ett matigt löp, hur mås
det? Det mås bra, tack. Det är ganska tunt på nyhetsfronten i Formel 1. Det känns som att apropå det du sa om Silly Season, det känns ganska så här utrett. VM är avgjort, bla bla bla. Men då tänkte jag att den här podden får handla lite om, utöver då Dino Beganovic intervju som kommer här lite senare, så lite så här, vad är det vi tittar på just nu när vi ska göra våra tv-sändningar och ändå som jobbar med Formel 1? Vad är fokuset någonstans?
Ja, det kan man undra. Jag satt faktiskt bara häromdagen och tänkte tillbaka på det här året. Vilken märklig resa det har varit ändå, hur vi nåddes av beskedet då att coronaviruset började spridas världen över, och hur vi kastades mellan himmel och helvete redan innan vi åkte till Australien, och det ställdes in. Vi skulle inte åka, och så skulle vi åka, och så kom vi dit och så blev det ingenting, och så åkte vi hem, och sen bara dog allting under ett stort antal månader, och vi sparkade inte igång för den 5 juli. Men efter det så har ju vårat liv åtminstone blivit någorlunda normalt jobbmässigt då, där vi har haft fullt upp faktiskt då när även IndyCar kom igång ordentligt och körde sin säsong till slut. Så har man ju på något sätt, så blev allting väldigt hoptryckt och komprimerat, åtminstone för min del, vilket gör att jag ändå upplever det här året inte så katastrofalt dåligt som många andra tror jag har upplevt det, med allt vad det inneburit i form av restriktioner och kanske till och med att man inte kunnat jobba för att det inte finns något jobb. Och allt vad tråkigheter som har inträffat för alla människor.
Ja, det är intressant det där, att hur man anpassar sig efter situationer någonstans. Jag läste faktiskt Astrid Lindgrens krigsdagböcker. Det är faktiskt en bok som jag rekommenderar. Man får en ganska intressant inblick i hur det var i Sverige under andra världskriget. Och hon då förde dagbok under alla de här åren. Väldigt så här initierat och blandat då med liksom vardagsbekymmer på något sätt. Och det är intressant, och det är även en reflektion som hon gör, att jag jämför inte coronapandemin med andra världskriget förvisso då, men jag tänker ändå bara på fenomenet att i början när kriget bryter ut, då är allting väldigt, väldigt nervöst. Och sen så efter något halvår, ett år, så rullar liksom livet på med det där igång.
Så den nya normen.
Ja, exakt. Så det är lite så. Jag tänker bara på så här, vad skrämmen hade varit om vi i Abu Dhabi, när vi sitter där på söndagskvällen efter racet och säger så här, men ni kommer inte åka ut på Formel 1. Ni kommer få vänta 8 månader på att tills att nästa race ens kommer igång. Alltså man hade ju fått panik. Men nu är det så här, ja, det är de här förutsättningar man har, och då kör man efter dem på något sätt.
Det man också kan notera tycker jag efter, och vi ska väl prata mer om det här kanske när säsongen är över, men man kan ju också notera hur duktiga Formel 1 har varit på att genomföra den säsong som faktiskt blev av. och på det sättet som man har lyckats genomföra det coronasäkert, vilket jag också är otroligt imponerad av. Den enda blippen där är väl egentligen ett av teamen då, som kanske inte skötte sig och höll sig till de protokoll som gäller då, nämligen Racing Point då, i samband med Tysklands helg. Men i övrigt då, jag tänker kanske om man jämför med skidåkning, alpina skidåkning nu, när en ledare var positiv i svenska landslaget och så fick hela landslaget hamna i karantän och fick åka hem för att det är så finska myndigheter jobbar. Mm. Det fanns liksom inget protokoll för hur sporten jobbar, och de har ju ändå tänkt åka över en massa länder, och det innebär ju att det där årets världscup i skidåkning känns ju väldigt märklig i det avseendet, för det kommer inte bara drabba Sverige, det kan vi konstatera, även om det gjorde det den här gången. Sen så kan det ju vara orättvist på ett annat sätt, för det kanske är ett annat land som råkar ut för någon annanstans, men där är inte myndigheterna lika tuffa. Så det blir ju helt märkligt, va. Här måste jag säga att Formel 1 gjorde ju tog ett rejält grepp om alltihopa och verkligen noggrant gjorde ett protokoll som jag tror att många kan ta över och se på och se och lära av faktiskt. När det gäller att göra det här på ett säkert och bra sätt. Det har kostat ohyggliga pengar, det fattar jag.
Ja.
Infrastrukturellt med alla dessa tester som ska göras. Men det har varit en järnring verkligen runt omkring sporten. Och ingen som är smittad kommer in.
Nej, exakt. Men det är just nyckelordet där, är att det har kostat väldigt mycket pengar att kunna genomföra, men det kan man inte klandra Formel 1 för, såklart. Men jag tänker bara på den grejen att om man ser ett hinder i till exempel Abu Dhabi, som vi har pratat om, vi har nämnt det tidigare, att där finalracet ska gå, åker du direkt in till Abu Dhabi idag så får du sitta i karantän i 14 dagar. Nej, men då det är inte liksom ett alternativ för Formel 1 att då ställer vi in Abu Dhabi, utan då ser vi till att då skapar vi en, så att bubblan som inleds så att säga i biosfären, som inleds i Bahrain, den bibehåller vi genom att köra våra egna flygplan från Bahrain till Abu Dhabi, och man får aldrig lämna de här, jag tror att det är 5 hotell som man måste bo på Yas Island. De tar bra betalt för de charterflygningarna.
Oväntat nog.
Ja, exakt, för att få åka med från Bahrain till Abu Dhabi, men ändå, de löser problemet. Ja. Men nyckelordet än en gång är ju att det kostar en del också för alla inblandade.
Jag läste nu att alla som kommer till Bahrain till exempel de fick ju gå raka vägen av flygplanet, gå igenom passkontrollen, eller kanske redan innan passkontrollen gå och göra en covid-test. Sen blev de genom pass, in i en buss, direkt till sitt hotell, fick inte lämna hotellrummet förrän testen hade befunnits negativ. Då först fick man tillåtelse, och det är ju ett effektivt sätt också då att hålla koll på att ingen, verkligen ingen, läcker in.
Nej,
effektivt,
exakt.
Och bra.
Exakt, men då kommer vi in här lite på kalendern nästa år, och det apropå det vi tittar framåt på är att som i mitt yrke så är det ju alltid nästa säsong, att nu är det ju, jag blir alltid lite så här stressad för den här poddens räkning i alla fall i slutet av året, för då tänker man shit, nu ska vi ha en off-season. Och hur ska vi kunna hitta på grejer till en podd varje vecka? Förra off-season var ju 8 månader lång. Så det gick ju bra. Och nu är den ju ganska kort. För vi kör ju till mitten av december och sen ska vi dra igång igen i mars. Så det blir bara, det är en superkort off-season. Men ändå då tittar man på kalendern och då kan man notera lite hur instabilt saker och ting fortfarande är. Vi har en preliminär kalender Formel 1 på 23 race. MotoGP:s kalender tror jag är,
var det 19?
Kanske,
ja, 19.
Men, ja, någonting sånt, men poängen är att den är ju satt så att säga, det här är det de ska köra efter, men det betyder inte att den är garanterad, för MotoGP avslutades föregående helg och redan nu ser nästa säsongskalender ut att röra sig om, för att testerna som de kör traditionsenligt på Sepang, de kan mycket väl strykas redan i veckan på grund av smittoläget i Malaysia, vilket då innebär att de alla liksom försäsongstester kommer att köras i Qatar istället, på Losailbanan där även första rundan av VM ska köras då, men kanske rent av två, för det tittar man redan nu på, för att Amerikas Grand Prix på COTA, alltså Circuit of the Americas i Austin, verkar redan nu vara väldigt instabil på sin plats i kalendern. Och det i sin tur gör att om den stryks, då vill inte MotoGP sannolikt åka över med all frakt och alla motorcyklar och all utrustning över Atlanten för att bara köra ett race i Argentina. Och det här är kostnadsskälet. Argentina ser, jag är osäker på smittoläget i Argentina, men där är det rent av kostnadsskäl då som man tittar på att kanske, men då kanske vi hoppar över den också eller skjuter upp. Men skjuter man upp saker så är det väldigt svårt att komma in igen, för att när ska det in så att säga i rulliansen igen att åka över Atlanten. Så att det här är ju liksom, och det här är ju oavsett hur det ser ut idag sett till F1-kalendern 2021, så vet vi inte helt enkelt om det kommer att fungera. Nej. Jag menar, just nu ser det bra ut i Australien, väldigt bra till och med. De hade en sån här Aussie Rules fotbollmatch med 50 000 pers på läktarna. Men hur ser det ut i mars? Mm. Det kan vi inte svara på.
Nej, och det är det som är det oroande. Just att det inte går att planera för framtiden. Även om alla de här sporterna måste planera för framtiden och ha någon form av... Men du har ju själv fått order om att göra någon form av plan A, B, C, D upplägg. Mm. Vilket är också en tuff uppgift då, när man inte vet riktigt vad man ska börja. Vad ska man börja med? Och hur ska den plan A se ut? Ja, plan A är att vi åker på den kalender som ligger. Mm. Och så jobbar vi utifrån det. Ja, plan B är att vi stryker de fem första racen tills vi är säkra på att det är marginal att kunna åka ut i världen utan, eller i väntan på vaccin eller vad det nu än är. Och jag menar, det är mycket som kan hända nu under kort tid. Ponera att det kommer ett vaccin och man börjar att massvaccinera. Och hela den biten. Och det är väl, jag personligen tror jag att kanske vaccin kommer att krävas för att få flytta på sig runt om i världen.
Ja, i slutändan. Ja. Så, i varje fall i början där, för det är också en sån där grej att, men det där, det är ju liksom matematiskt omöjligt, för att om man tittar på så här, okay, doserna, hur, jag menar, det vet ju inte ens stater idag liksom hur folk ska prioriteras exakt. Jag menar, riskgrupper och sjukvårdspersonal, ja, det, men vad inkluderas i det? Och jag tror att det, ja, antagligen, du ser lite riskgrupp
ut. Svensk Formel 1-kommentator måste ju vara högt upp på listan.
Ja, jag tycker också det. För att inte tala om producenter.
Exakt.
Ja. Nej, men kontentan är här att den här osäkerheten som alla har levt med får vi även i F1-sammanhang leva med ett tag till.
Mm. Jag tror att det vore väldigt naivt att tro att det bara rullar på så som du brukar. En försäsong och en start på en säsong, det har jag väldigt svårt. Jag tänker mig att första halvåret kanske kommer att vara påverkat. Nu ska vi väl tillägga att det här är ju lekmanna uppfattningar från både dig och mig. Vi har inte alls den insynen och kollen på allting. Det är bara du brukar ju prata om magkänsla. Det är precis det man har inför det här. Och det är lite skönt tycker jag att man... För att det har hänt grejer i mig under det här året utan resor, och man har fått en helt annan inställning till saker och ting, och man ser på läget på man tar inget för givet längre, och man blir inte besviken om det inte blir av, utan man försöker vara kreativ på andra sätt och få det att funka på både privat och yrkesmässigt på ett bättre sätt. Så att det är...
Vet du varför man inte blir besviken för att om någonting inte blir av?
Nej.
Nej, för man planerar inte in någonting.
Nej, men visst är det så. Men jag vet ju hur det låter här hemma, och det vill så åka på semestrar och det är det ena med det tredje. Men jag säger, det är ingen idé. Lägg det bara åt sidan. Och rent generellt, jag menar, idag är ju, om statsministern går ut och säger att avboka allt. Det är ju ganska tydliga meddelanden. Och det är inte så, man behöver inte ifrågasätta det, utan det är ju bara att leva med det. Sen får vi se hur länge man måste leva med det. Så att, men det är klart att jag har ändrat på inställningen överlag.
Mm. På tal om ändrade inställningar så kan man ju tycka lite att Ferraris form den senaste tiden har det skänker mig lite glädje. Jag är ingen Ferrari-fan som sådan, utan det är hela den här grejen runt att man vill ha en fight. Och då vore det ju väldigt bra om ett team som Ferrari var med igen. Och det kanske inte ser helt nattsvart ut till 2021.
Nej, och de visar ju, jag tycker de har visat på en oerhört hög moral, måste jag säga, i Ferrari i år. Så uträknade och så utskällda som de var när det väl startade. Efter en mycket, mycket blek test nere i Barcelona där alla började ana ugglor i mossen över hur går det egentligen. Och sen så visste ju Ferrari hela tiden vad det här berodde på och varför det såg ut som det gjorde, och så fick de hela skitstormen bara rasa över dem, och de duckar ju hejvilt, och sen har de liksom, men på något sätt så har de krypit ihop, samlat sig. Binotto tycker jag har varit en stark ledare i alltihopa det här. Det är fasen inte lätt att hantera den här situationen med all den här negativa kritiken som kommer utifrån och sannolikt också inifrån.
Mm.
Där han kanske har lovat saker inåt som han inte kunde hålla då med tanke på de här tekniska direktiven runt hur motorn skulle köras när de kom. Så mot bakgrund av det så måste jag säga att jag är lite imponerad av hur de hanterar den här situationen och hur de har hållit hakan uppe och hur de faktiskt hela tiden tar små steg framåt. Mm. Med någonting som såg väldigt omöjligt ut under lång tid och nu då har möjlighet att bygga en helt ny motor, vilket uppenbarligen verkar vara på gång.
Ja, alltså redan nämna Benotto då, han menar då att de kan faktiskt ta stora kliv från till 2021, och det är därför liksom de här sista racen är så viktiga för dem då, för att vi vet ju att reglementet fryses till stor del i alla fall, sett till bilarna, det är samma, ja, man kan för enkelhetens skull kan man säga att de kommer tävla med samma bilar 2021 som de gör i år. Men det de utvecklar i år finns ju inga begränsningar på. Så de kör ju fullt ös för att hitta aerodynamisk effektivitet helt enkelt. Det är innan deras främsta fokus.
Ja. Innan det tokensystemet trädde i kraft då efter sista deltävlingen.
Precis. Och sen så hörde jag på en väldigt intressant intervju med honom då att de pratar om en helt ny motor. Och då kan man ju fråga sig så här, ja men det har man väl till varje år, eller det har man liksom, det är lätt att säga det, men vad jag förstår i alla fall så ska det vara, alltså jag kan ju inte förklara hur en helt ny motor jämfört med en annan, för att ingen har någonsin sett den där motorn som inte är i Ferrari, men det konceptet de har haft då, det är det där med att de på något sätt sannolikt och sköt in extra bränsle i motorn och gjorde att...
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
De kunde ha den här magiska motorn som de hade 2019. Och sen kom det de här direktiven i slutet av förra säsongen, och vilket det gjorde att det, liksom, det föll platt. Hela, de kunde inte driva sin motor så som de hade tänkt. Det tar de ju då bort och hittar på ett annat koncept. Så det ska vara ett helt nytt koncept som de håller på med. Det kan de inte heller uppdatera. De får inte uppdatera motorn hejvilt till årets säsong.
Inte till i år, nej.
Men däremot att det de homologerar till nästa års säsong, det kan vara en helt ny motor. Så att, och det är väl uppenbarligen det de håller på med.
Det gör de, helt klart. Och det är naturligtvis stort behov för det också. Och ja, det är därför jag har rätt så stora förhoppningar om att de kan vara med igen. För att nu har de haft så pass lång tid på sig att göra någonting åt det här. Jag menar, det var ju under vintern som de fick reda på att den här säsongen var körd. Förra
januari någonstans.
Ja. Och sen dess har de naturligtvis jobbat flat out med att hitta någonting, eller att hitta tillbaka de här tappade hästkrafterna. För att det går att hitta dem, det har ju de andra motortillverkarna visat, fastän de jobbar på ett annat sätt för att nå dit. Och det är ju det som Ferrari då har och de har ju en stark motoravdelning, det har de ju visat tidigare. Så att det kommer med all sannolikhet att vara en betydligt bättre motor som de har då, i kombination med att de har gjort bilen mer aero-efficient. Det vill säga inte så draggy, men ja, de har hittat någon form av kompromiss som gör att de får fortfarande hyggligt med downforce, men med hjälp av extra effekt så kan de liksom hitta ett bra upplägg där deras bil kan bli en Mercedes-utmanare på riktigt allvar igen, vilket vi alla väl hoppas ändå. Det är ju tragiskt att se dem knappt gå vidare från Q1 liksom, och det, så vill vi inte ha det. Och det, nu har de ju verkligen ändrat på steken, och jag menar, de var ju totalt uträknade i de första 3-4 helgerna. Även om Leclerc gjorde starka resultat i Österrike då, ett av racen åtminstone, så såg man ju att det här är inte bra.
Mm. Men med senaste resultatet i Turkiet då, där Vettel var trea och Leclerc fyra, hade Leclerc hållit sig på andra platsen som han var på väg upp på, då hade de varit sett ännu bättre ut. Men trots det är de bara 24 poäng från Racing Point till konstruktörs-VM idag, vilket är helt sjukt egentligen. Mm. Jag trodde att de var liksom, de kommer bli som bäst, absolut som bäst femma. Det är det allt de har att göra med. Men de har, jag ska inte säga vänt på steken, men de har tagit tydliga kliv.
Återigen, alltså, de har ju varit imponerande målinriktade mot något. Det har hela tiden gått framåt. Och Binotto sa ju det under, det är väl ett par månader sedan, att nu har vi nått rock bottom. Nu har vi liksom varit ner och vänt. Och det var en viktig vändning för deras del. Och det har ju verkligen gått framåt sedan dess. Och till och med Sebastian Vettel såg ju riktigt skaplig ut i Turkiet senast. Nu får vi väl ta det lite grann med en nypa salt, det som hände i Turkiet. För det var ju ett väldigt speciellt race vädermässigt, underlaget, allting. Nu kommer vi till Bahrain som har en massa raksträckor, och där tror jag inte att Ferrari kommer att vara ett av de starkare paketen, va? Men återigen, kan de vara där runt 7, 8, 9 i ett kval med åtminstone en av bilarna, va? Då är det ju fortfarande tydliga steg åt rätt håll.
Mm, exakt, och det är väl det som vi tittar på nu, apropå när vi sa det, att vad är det vi blickar framåt under de här sista tre racen, är just så här, hur ser de ut på under mer normala förutsättningar? Är de med hyfsat? Ja, men det är positivt helt enkelt. Är de helt off i Bahrain, båda racen, och sen i Abu Dhabi, då kanske man inte, den här förhoppningen vi uttryckt kanske inte är lika stark då.
Ni lyssnar på Viaplay F1 Podcast med Janne Blomqvist och Erik Stenborg, där vi har pratat lite grann om vad som komma skall då i början på nästa säsong kalendermässigt. Och vi har pratat Ferraris form som vi tror är på uppåtgående. Vi får väl ett tydligare bevis på hur bra formen är då kommande helg i Bahrain. Vidare, Erik, fighten om fjärdeplatsen i förra VM är högintressant. Jag släppte ju för rätt många helger sedan det där superintresset för VM-titeln på något sätt, va? Det har varit mycket, mycket roligare att följa mittfältsfighten i år, och den är ju i allra högsta grad levande både i konstruktörs-VM men också i förra VM.
Ja, precis. Vi nämnde ju den fighten där med att Racing Point är i topp där, och sen så har vi ju McLaren och Renault strax bakom Racing Point. Men tittar man på fjärdeplatsen i förra VM som sagt då, så kan man konstatera att Perez leder. Inte så konstigt med tanke på hans starka form den senaste tiden. Han har alltså varit topp 6 i de fem av de sex han har varit topp 6 i fem av de sex senaste racen, och då han inte var topp 6 då var han 7. Så att de senaste sex tävlingarna har varit magiska för honom, vilket tar honom då upp i topp i den här best of the rest fighten. Men han är bara 3 före en viss förare som heter Charles Leclerc. Och det är ju helt osannolikt också.
Visst är det. Men då ska vi komma ihåg att Perez har tappat 2 race den här säsongen också, när han inte kunde starta överhuvudtaget. Va? Så att de där 2, vet du 17 om inte de är, alltså jag egentligen alla de här förarna som vi räknar upp nu, Perez, Leclerc och Daniel Ricciardo, är ju av det rätta virket så att säga. De har varit otroligt starka i år med begränsat material.
Mm, verkligen alltså. Och det är, ja, det är imponerande. Så det, och jag menar, det låter ju som att man reaching lite grann när man hetsar upp sig över fjärdeplatsen i VM, men det är viktigt, och speciellt då med tanke på att Perez kör för sin fortsatta karriär. Det gör ju ett extra lager till det hela.
Just det, och vi ska prata mer om sannolikheten att det blir ett sabbatsår för hans del eller inte då, om en liten stund. Men då är jag lite nyfiken på hur du ser på den här kampen då. Vem kommer att gå vinnande ur den? Är det Ricardo eller är det Perez? Jag tror tyvärr att Leclerc kommer få svårt att vara med där framme ända in i mål. För nu är det inte banor som är Ferrari-banor direkt, sett till problematiken de har haft med sitt paket generellt under året.
Nej, men jag tycker bara, om man tittar på storyn, så är det ju, oavsett vad som händer med Perez i slutet av säsongen, så tycker jag att så här, just det han gör nu och det han eventuellt då kan fortsätta göra i Bahrain och Abu Dhabi, om han liksom fortsätta på inslagen väg helt enkelt och tar sina femte platser, sjätte platser, kanske en tredje plats om saker och ting händer runt omkring honom. Så, och han slutar fyra i VM. Och sen så får han gå. Han får lämna Formel 1. Snacka om att gå med flaggan i topp. Men förhoppningsvis så får han en chans i kanske Red Bull eller vad det nu är. Så den storyn är ganska intressant att följa oavsett, menar jag.
Mm. Mycket intressant skulle jag vilja säga. Och en annan som är spännande att följa slutfasen för, det är Daniel Ricciardo som gör sin sista säsong då tillsammans med Renault och ska ju sen då flytta till McLaren. McLaren som går in i en tuff fas under off-season då med byte från Renault-motor till Mercedes-motor med allt vad det innebär och ska lite grann börja om från början igen då nästa säsong. Även om inte det är att överdriva det lite grann. Va? Men jag tror att det är en ganska stor omställning då att gå från ett motorpaket till ett annat och kanske tvingas gå till ett helt annat aerodynamiskt koncept också, vem vet. Så att otroligt spännande. Jag håller på Ricardo. Jag lyssnade på Alan Permain i Beyond the Grid-podden och han håller ju Perez som en av de absolut, eller förlåt, Ricardo som en av de absolut starkaste överlag på hela griden. Upp där med Verstappen, Hamilton och Leclerc. Och jag är inte helt oäven att hålla med om det, att han är av den kalibern så att säga, va?
Nej, det tycker jag. Och det är också att han verkar ha ganska kul i år med tanke på allt. Att så här, hans framtid är så liksom, den är utstakad med McLaren, men just det faktum att han verkar köra ganska avslappnat. Eller hela han verkar vara ganska avslappnad och ha roligt medan han gör det, och så går det också bra. Två pallplatser för Renault är ju inte så illa.
Det är det verkligen inte. Och vet du, det finns ett par saker till där faktiskt Perez och Ricardo har ungefär samma upplägg. De ser inte till att bränna några broar med sina respektive team trots att de ska lämna dem efter den här säsongen. Och det tycker jag också sådär. Det visar på sjukt bra lojalitet och ett starkt sportsligt sinne och liksom gentlemannastil på ett sätt som inte alla besitter på griden, det kan jag garantera. Men de här två gubbarna de är intelligenta nog att förstå behovet av att ändå kriga på. Jag menar, de har ju båda allt att vinna på att fortsätta köra bra, men jag vet många som skulle liksom kanske tappa sugen lite grann och inte ja. I alla fall i Perez fall som inte får vara kvar, som helt enkelt blir utpetad. Det gäller ju inte för Ricardo, men Perez blir ju alltså sparkad och är ändå fortsatt väldigt, nu kör ju han för sin egen heder såklart, men han är smart.
Men det är, om jag drar en gammal dänga till liknelse, så skulle någon av dem hamna i få suga och köra Indy 500, så har de inga problem att få köra med en viss motortillverkare till exempel.
Exakt. Ja, men där har du, det är ett jättebra exempel på någon som valde att inte jobba på det sättet.
Exakt, och nu är inte varken Renault eller Mercedes eller vem det nu kan tänkas vara inblandade i IndyCar, men vi syftar ju såklart på Alonso som i sin frustration brände alla broar han hade till ett av världens största bilmärken av, så till den grad att han inte fick köra för vissa team då, som hade Honda-motorer i IndyCar när han skulle göra sina satsningar på Indy 500.
Bad move.
Exakt.
Så är det. Okej, det är fighten om P4 i förra VM då. Så har vi vem du hoppas på. Du hoppas på Perez. Ja. Eller hoppas tror på, kanske vi ska säga.
Jag hoppas på storing där, för att det blir en intressant, just med slutklämmen där. Får han stanna eller får han inte stanna?
Ja, jag tror på Ricardo. Okej, då har vi varsin.
Ja.
Kör.
Då tittar vi också på, som du nämnde i ditt löp här, på en Schumacher. Vi har pratat väldigt mycket om Hamilton och Michael Schumacher de senaste helgerna, men i helgen är det en annan Schumacher som sagt, nämligen Mick, som just nu leder Formel 2 med sitt Prema-team, och han leder med 22 poäng över Callum Ilott och 44 över Sonoda. Men det är 48 poäng att köra om i de två helgerna som är kvar, och där tänker jag att det blir oerhört spännande, för det är inte bara mästerskapet som sådant, utan det är även vad som händer därefter som spelar roll när de här fyra racen som är kvar ska köras.
Visst är det så. Och det handlar ju förstås om det här med var man placerar sig i årets Formel 2-mästerskap då, baserat på hur många superlicenspoäng man får. Och det här med att leta rätt på någon officiell lista på hur de ligger till med sina superlicenspoäng, det går inte. Utan det, man får förlita sig till personer då som har räknat på det själva. Då. Och det är ju det som komplicerar ytterligare lite grann i år är ju att man faktiskt har lättat lite grann på reglerna. Och man har sagt att man får 4 säsonger på sig att skrapa ihop de här 40 poängen då som krävs. Och istället för normalt 3 då. Och det kan ju förändra saker och ting hittan och dittan. Eller man får ta de 3 bästa utav de här 4 säsongerna, så är det. Mm.
Och superlicenspoäng är ju någonting som krävs för att få en superlicens, och superlicensen krävs för att få tävla i Formel 1 helt
enkelt. Så är det. Och det är ju det som gör det här lite intressant. Och en sån som Yuki Tsunoda då, som ryktas vara klar för Alfa Tauri redan, men som ännu inte är bekräftad. Han har inte superlicenspoäng så vitt jag förstår det. Han behöver alltså bli 5 eller bättre i årets mästerskap då för att greja de här poängen som krävs. Mm. Mick Schumacher däremot, han har nog en licens redan då, baserat på, den fick han redan 2018 när han vann F3, för han hade poäng sedan innan som gjorde att han nådde upp till 40. Och ansöker man om sin superlicens redan då när man direkt når, även om man inte ska köra Formel 1, så har man sin superlicens och sen kan man bara förnya den.
Ja.
Precis. Och den som inte gör det när man kommer upp i 40, den är ju det korkad skulle jag säga, för det är lika bra att skaffa sig den så att man har den säkrad. Och det har också varit diskussioner huruvida han har kört med grön eller röd lampa under de här testerna han har kört, men som jag uppfattar det så har han kört med röd lampa och det innebär att han har superlicensen säkrad, för att har man det inte utan bara en så kallad testförarlicens, då har man en grön lampa bak.
Och det som, apropå det där att lösa sin superlicens, den är väldigt dyr. Jag kan inte svara på hur dyr den är, men jag har hört uppemot 250 000 kronor per år för att ha den.
Exakt.
Så det kan ju ställa till det så att säga, om man har lite skrat på kontot.
Det kan det definitivt göra. Fast nu tror jag inte det gäller Mick Schumacher i och för sig.
Nej, jag tror inte det heller. Men skulle jag helt plötsligt bli eligible att ta ut en superlicens, så vet jag baske mig inte om jag skulle göra det ändå. Så.
Nej, jag skulle nog tveka också faktiskt. Men en sån som Nikita Mazepin då, som ryktas gå till Haas, förlåt. Han behöver bli 7 eller bättre i år för att nå upp till de här 40 poängen. Han sitter på 33 just nu då. Och det är väl de egentligen som det handlar om. Som jag ser det i alla fall. Vi får väl se lite grann när och om de offentliggör de här grejerna. Robert Schwartzman har en hiskelig massa poäng. Så han har ju superlicens för 2021. Han tror han har 70 poäng. Han vann ju F3 då, förra året. Var ju 3 i F3 året dessförinnan, så det är ju 50 poäng. Och sen lite Toyota Racing Series 10 poäng och Formula Renault Euro Cup då 2017 som ger honom 10 poäng. Det är ju det han har fram till nu. Så att, men efter den här säsongen så är det ju 18, 19 och 20 då. Men man får faktiskt ta med det där 17 året också då, om det är bland de starkare åren. Men det är 3 av de 4 bästa senaste åren som man får lägga ihop poängen för att nå superlicens då.
Mm. Men i ett försök att konkretisera lite vad det vi pratade om där, apropå att vad som händer i år då kan spela roll för en potentiell F1-debut då. Ta Tsunoda till exempel. Varför det dröjer till exempel med hela... vi vet ju att Gasly ska köra vidare i Alfa Tauri nästa år och att Verstappen ska köra vidare i Red Bull. Vi vet inte vad som händer med Kvyat, vi vet inte vad som händer med Albon. Och då är det väl sannolikt så att Tsunoda är deras huvudplan att köra i Alfa Tauri. Men skulle det bli så att han tappar totalt de här 2 sista tävlingshelgerna, trots att han är 3 nu och kanske slutar 7-8 i tabellen. Det är fullt möjligt om han klantar till det. Eller om någonting händer. Han kanske får covid och inte kan starta. Vad som helst kan hända helt enkelt. Och då helt plötsligt så ställer ju det till det för Alfa Tauris planer. Så därav så kanske man inte vill, tänker jag då, från Alfa Tauris sida eller Red Bull-familjens sida, säga att nej, Kvyat han ute och Albon kör vi vidare med, eller vad det nu kan tänkas vara. Deras planer hänger kanske lite på Tsunoda. Sen så är det inte över, även om man missar han superlicenspoängen då med 2 poäng. Ja, då finns ju ytterligare instanser som man kan ansöka.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Kom då för att få ut den där superlicenspoängen, men den är inte säker. Nej. Och den kan de inte ansöka om förrän som vet hur läget ser ut. Och därav kanske de inte kan annonsa hur det ska se ut för Kvet eller Albon nästa år.
Just det. Och sen har vi ju det faktum att de som man har sagt ska köra då den så kallade Young Driver-testen då, bland annat Yuki Tsunoda, får ju då inte vara under kontrakt med något Formel 1-team för att få köra den testen. Är det så?
Jag tror att jag är 98% säker så på att den här Young Driver-testen som körs då efter säsongen i Abu Dhabi, det är till för förare som inte har kört mer än
max två Grand Prix
de senaste 2 eller 3 åren. Men också att de får inte vara under kontrakt för 2021 till alltså med ett F1-team. Vilket gör då att Robert Schwarzman, som är FDA-kille, och Callum Ilott som också är FDA-kille, de är redan annonserade att de ska testa under det här testet då i Abu Dhabi. Men det är också för att då kan vi nästan konstatera att de ska inte köra Formel 1 nästa år. Dels finns det inga platser, men ja,
just av det skälet, ja, ska
just det skälet. Mm-hmm. Och nej, då kan man ju undra varför det dröjer med Mick Schumacher. Man har ju trott att Haas skulle annonsa både Mazepin och Schumacher till Schumacher. Jag har fått bannor av en speciell person, men ni får leva med det här helt enkelt. Deal with it.
Att vi jag vet blandar, vem du menar.
Ja, jag blandar.
Det brukar jag hävda till alla som gnäller om uttal. Om de inte fattar vem jag menar, då är man riktigt snett ute. Men det är klart man ska vara noggrann.
Jag kanske ska kalla dem skomakaren istället, för då är man ändå hur som helst. Att då kanske Haas vill köra både Mazepin och skomaken i Young Driver-testet. Men därför kan de inte vara under kontrakt för Haas till nästa säsong.
Och varför är det så då att de inte får köra när de är under kontrakt? Jo, för då får de ju en extra test. För ingen av de andra ordinarie förarna som får köra den där Young Driver-testen. Och det är väl helt enkelt en reglementsenlig historia där man inte ska få några extra kilometer här utan vidare. Bara för att man råkar vara ung och lovande och kanske på vägen i Formel 1.
Ja, eller heter Fernando Alonso. Mm. Som har velat köra den här testen i Abu Dhabi. De har ansökt om typ dispens i någon form för att han skulle köra. Dels då, och då tror jag var att det där, de 2 senaste säsongerna har han inte kört 2 race. Men han är ingen Young Driver och dessutom så är han under kontrakt för Renault redan nu.
Just, ja, det var väl ett fåfängt försök att få honom att få testa den nya bilen såklart. Och de trodde väl att de andra skulle vara lite schyssta sådär. Men också de bedrog sig kan man konstatera. Han har ju legat i ändå, han är i en 2018-bil och verkligen gnuggat i just Bahrain då, så att han förbereder sig. En annan grej som vi inte har pratat om när det gäller Formel 1, det är ju faktiskt också det här med Red Bulls motor då, efter säsongen 2021. För det är ju nämligen så att det har ju varit tvärnit från Ferrari och Renault att gå med på att frysa reglementet då efter säsongen 2021. För att de ville kunna fortsätta homologera en ny motor då, till säsongen 22 då, innan det fryses till 23. Vilket skulle komplicera saker för Red Bull som är beredda att ta över den motor de har ifrån Honda då. Men vill ju då gärna att reglementet fryses efter 21, för då behöver de ju inte själva lägga några pengar på utveckling utan bara underhåll. Mm. Och det där var ju tvärnit som sagt i början då. Men nu har det svängt lite grann vad det verkar. Både Ferrari och Renault är av allt att döma beredda att kanske gå med på Red Bulls önskemål här. Kanske har fått någonting i någon annan ända, gungor och karuseller du vet, som gör att de är nöjda då med livet som det är. Och det skulle ju underlätta för Red Bull trots allt, som ändå är en stark kraft i Formel 1, att ha någonting bakom sig då som de vet är konkurrenskraftigt då. Och jag tycker det vore ju en rimlig lösning på det här, i och med att, och du vet, det kan ju vara så enkelt att Renault kommer på att vi orkar inte leverera motorer. Det är bättre att vi går med på det här, så slipper vi leverera motorer till Red Bull med allt vad det innebär. Och Ferrari tänker exakt samma sak. Mm. För de är ju egentligen båda ålagda att leverera motorer om de kan, men framförallt Renault då, som bara har sig själva nu efter den här säsongen. Exactly. Så att, låt oss hoppas att de kan komma överens om just den biten då, får vi se hur långt det räcker. Och det här Red Bull hänger ju väldigt mycket på att Honda går all in nu då, under 21, för att de ska lämna med flaggan i topp och leverera ett väldigt bra motorpaket till Red Bull då, att fortsätta köra med även efter 21 och fram till nya reglementet träder i kraft till 26.
Japp. Några korta då. Apropå Sergio Perez, jag tror fortfarande att han går runt och hoppas inlikt på att Red Bull ska ringa snart. Och det som Hülkenberg har sagt i veckan är att de hade lite diskussioner med Red Bull, men nu har det blivit väldigt, väldigt, väldigt tyst för hans del sett i Red Bull då. Så att det är väl Perez då som är kvar. Kanske, men vet inte hur mycket de talar med varandra heller. Men det är någonting jag hoppas på i varje fall. Några korta grejer till sett till de som vi vet kommer lämna. Då har vi Romain Grosjean. Enligt Marshall Pruitt.
Jag skulle säga Pole Position-bloggen.
Jaha.
Ja.
Då tar vi den istället.
Du har inte läst den? Du har inte läst den alltså?
Men jag pratar med dig så mycket ändå, så jag räknar med att få all info där. Men nu tar vi Marshall Pruitt och Pole Position-bloggen. Menar då att Romain Grosjean, av de utgående Formel 1-förarna, är väl han den som är mest sannolik då för att eventuellt hamna i IndyCar. Och det finns tydligen vissa diskussioner pågående med Dale Coyne.
Just det.
Teamet. Magnussen har varit på tapeten länge, i varje fall utifrån sett, att han skulle också hamna i IndyCar, men jag har hört söderöver med våra danska redaktion som har ganska goda inblickare i Kevins vara eller icke vara, i att det har blivit ganska tyst runt IndyCar sett i Magnussen, och istället då att han har någonting på gång i Europa. Vad det är vet de inte.
WEC kanske?
Så kan det vara. Det kan vara en Formel E kanske. Men där är det också ont om stall också. Ja. Men, eller någon reservförarroll i Formel 1 då eventuellt.
Så kan det också vara. Eller en kombo av alltihopa.
Precis.
Man har ingen aning.
Och rent IndyCar-grej kan vi bara notera då att Jimmy Johnson kommer köra för Chip Ganassi Racing under 2021. Men bara street and road courses. Och då var det fråga, vem kommer ta de där fyra ovalracen som ska ske? Och nu är det klart att Tony Kanaan ska köra ovalerna för Chip Ganassi Racing i Jimmy Johnsons bil.
Just det, så är det. Och jag sa att medelåldern på den bilen blev hög då, nämligen 90 år. Det är ingen medelålder, det fattar jag också. Jag fick mycket skäll för det på Twitter. Nej, jag skrev fel kort och gott. Det är ju inte medelåldern, utan det är den sammanlagda åldern som blir 90 år, lite drygt tror jag till och med. På den bilen då. Medelåldern blir hög, nämligen drygt 45.
Mm-hmm. Ja. Bra.
Så har vi rätt ut det då. Mm. Så att alla ordpoliser får som de vill. Det om detta då, Erik. Ska vi, tycker jag, prata någonting väldigt roligt svenskt racingmässigt, eller hur?
Let's do it.
Ja, det är superkul då att hälsa Dino Beganovic välkommen till F1-podden. Du är inte riktigt i F1 än, Dino, men kanske på god väg. Och framförallt efter en sån här kanonhelg som du hade nu senast på Imola. Välkommen till F1-podden till att börja med.
Tack så jättemycket.
Jag antar att du har rätt så god känsla så här någon dag efter den här fantomhelgen, får man väl ändå säga att det blev på Imola. Eller vad säger du själv?
Ja, det var en grym helg. Vi hade riktigt bra fart från kval till sista racet där Jag kvarar pole igen i Imola. Och tvåa. Så vi säkrade första ledet i alla race. Som var en väldigt bra grej redan där. Sen så säkrade vi också podie i varje race. Och jag tog min första vinst.
Den kallas ju lite grann för en förarbana, just Imola-banan då. Är det, passar den dig speciellt bra, eller var det bara att ni fick till bilen perfekt? Jag menar, du hade Gabriele Mini då, din teamkamrat, med där framme hela tiden också.
Jag menar, jag gillar banan väldigt mycket. Den är väldigt speciell, historisk bana där man verkligen kan pusha i kurvorna också. Det är inte så jättelånga rakor emellan. Det är liksom en lång raka. Så nej, jag tycker vi fick ihop en bra balans i bilen också jämfört med förra gången. Så jag var jätteglad med bilen, att det var väldigt stabil. Så nej, jag tror vi hade riktigt bra fart där. Och speciellt på den banan så tycker jag att det har känts väldigt bra på senaste.
Hur mycket hjälper det att banan är döpt efter dig?
Ja, du... Det kanske hjälper, jag vet inte. Jag har gått extremt bra på den banan. Så.
Exakt, det är det jag tänkte. Så, den heter ju Enzo Edino Ferrari.
Ja, precis.
Det måste ju hjälpa någonting i alla fall. Men vad var det som liksom lossnade rent konkret just den här helgen? Förutom banan, liksom, var det någonting så här, blir det så att man helt plötsligt hittar någonting med inställningen eller sin egen körning?
Jag menar, en inställning på bilen, det kan ju... var väldigt mycket, men speciellt för en förare att man kan vara säker i bilen. Jag tror det är det som är det största hjälpmedlet, att man är säker hur bilen kommer att hantera när man kommer in i en kurva, att man inte är osäker om den kommer släppa eller om den kommer understyra. Så jag tror det var den balansen vi hittade speciellt i den här helgen, och det var väldigt bra och jag var väldigt glad med bilen. Men det har varit väldigt bra fart. Vi har haft väldigt bra fart hela tiden på den banan i hela race också, där vi tog två snabbaste varv. Så det var en riktigt bra helg.
Och nu är det ju då första platsen i mästerskapet redan säkrad av Gabriele Mini då, din teamkamrat som du även raceade väldigt hårt mot i go-kart eller karting tidigare säsonger. En väldigt stark förare, men du jagar fortfarande på andra platsen. Du är runt 20 poäng bakom andra platsen. Är det det som är liksom målsättningen nu sista helgen?
Ja, nu är målet att göra så bra som möjligt. Vi är 23 poäng efter andra platsen. Vi klev upp på tredje platsen nu efter helgen, så vi kan säkert göra det, och jag tror vi har väldigt bra fart och god fart för att göra det. Att sätta alla pusselbitar på plats liksom.
Är topp tre i mästerskapet, var det en målsättning innan säsongen?
En målsättning vet jag inte, men det var något jag verkligen ville uppnå, att komma topp tre i mästerskapet.
Vi pratar ju ganska mycket i den här podden om att här, okay, men den här bilen kanske inte passar den föraren, och nu pratar vi Formel 1 då, och sen så är det liksom steget upp från F2 till F1 och ja, vänja sig vid det. Du har ju tagit ett väldigt stort kliv, alltså det största klivet som man kanske gör, känns det som, i att gå från karting till bilar helt enkelt. Det här är ditt första år i formelbilar. Hur stort steg är det, om du sätter dina egna ord på det? Att liksom gå från en karting utan fjädring, utan vingar, till en riktig bil?
Jag tycker det är ett extremt stort steg att ta från karting till bil. Liksom inte bara hur bilen är byggd och hur känslan är, utan alla banor är mycket större på ett helt annat sätt. Och hela miljön bakom där med bilen. Man har säkerhetsbälten också. Så man liksom, det är inte många som tänker på det heller. Men själva handlingen i bilen är också väldigt annorlunda. Att ta det steget från karting till formelbil. Så nej, jag tycker det är ett extremt stort steg. Och när jag skulle testa karting i vintras som träning, så jag visste inte om jag riktigt körde första dagen. Utan sen så vände jag mig. Så nej, jag tycker det är ett extremt stort steg med downforce, med fjädrarna, hur allting fungerar.
Och just den grejen att nu när du sa att du testade karting då igen. Är det nästan så att man inte vill när det är ett sånt så pass stort steg, är det nästan så att man inte vill köra karting för att liksom vänja sig av vid bilen igen, eller?
Jo, men nästan, men jag menar, karting det gör vi för att det är kul, och träningen just nu, för jag tror karting är mer fysiskt jobbigt än att köra formelbil, eller i alla fall den formelbilen som jag kör, Formel 4. För jag tycker karting är alltid på så en liten plats och det händer väldigt snabbt. Och som med revbenen, att det tar emot. Och nej, jag tycker karting är en extremt fysisk sport.
Är det någonting som har förvånat under säsongen då, rent allmänt då, i det här steget från karting till bil? Var det någonting som var en större utmaning än du hade förväntat dig?
Jag tror den stora utmaningen var att komma in i resandet, hur man kör i bilarna. För i karting så är det en helt annan grej, hur man racear mot varandra. I bilar så finns det ju, så är slipstream en väldigt stor grej av det, och också dirty air som påverkar väldigt mycket i kurvorna, att man tappar downforce. Men det är det som har förvånat mig väldigt mycket, och det som har förvånat mig mest, att det gör en så stor skillnad att ha slipstream eller ha dirty air på ett varv, på ett kvalvarv till exempel.
Hur ser du på att Mini vinner mästerskapet nu då, Gabriele Mini då, som du har tävlat mycket mot i karting, att det är han som drar det längsta strået, och ni slogs väldigt mycket med varandra, eller slogs, men ni racade mycket hårt med varandra nu senast på Imola till exempel då, i teamkamrater?
Jag tror det som han gjorde bäst i år var att vara konsistent. I ett mästerskap så måste man ju vara där hela tiden och inte förlora några race för en dum anledning, och jag tror det var där han gjorde bäst i år, och han växte upp som en förare, som en form av fyra förare, lite snabbare än vad jag har gjort. Men nu på Imola så har vi börjat ta i kapp liksom, och vi är där med han, så vi har visat att vi är där. Men det var, jag tror det är där skillnaden var, att han växte upp lite mer bättre som en förare i början av säsongen, och det var där allting började gå bättre och bättre.
Du hade lite bekymmer i inledningen med första varv till exempel, placeringen av bilen, kanske lite kartingsjuka då, att man inte riktigt har koll på vad framvingen är i förhållande till konkurrenter och så vidare. Var det sådana saker du upplevde att det var som ställde till det för dig då, som har kostat några extra poäng så att säga då?
Jo, precis. Det har varit sådana grejer som har varit anledningen att inte vi har tagit poäng som vi har förtjänat liksom. Köra lite mer på ett kartingsätt där man kanske kan nudda någon fram, eller att man kan göra kontakt vid sidan, men liksom i formen blir så det går liksom inte.
Ferrari Driver Academy är man ju nyfiken på. Ditt första år tillsammans med den här, ska vi kalla det då, racingskolan som Ferrari sätter ihop.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
De är väldigt, väldigt duktiga racerförare då, där du blev invald. Hur har det varit? Kan du ge oss lite, kan vi kalla det insight ifrån Ferrari Driver Academy? Du bor till exempel i Italien. Du sitter nu i din racing simulator hemma på rummet där i Italien då. Och liksom, det har blivit ett helt nytt liv för dig antar jag.
Jo, det är väldigt speciellt att få den chansen och få den supporten av ett Formel 1-team som Ferrari, som är en av de största märkena i hela världen. Så nej, det är väldigt speciellt, och liksom hela det här året har varit väldigt annorlunda för allihopa. Och inte som vi har förväntat liksom. Så det har varit annorlunda också i Ferrari, man har jobbat. Till exempel, jag var där i januari. Och det är en helt annorlunda grej hur man jobbade då och hur man jobbar nu. Med alla restriktioner och sådana grejer. Men vi fortsätter jobba i Ferrari med mentalträningar, med möten och så. Efter race, debrief och hur vi ska hantera till nästa race. Så när vi jobbar på banan och utanför banan.
Hur går det med italienskan till exempel? Är det någonting som hindrar eller går den framåt?
Jo, men det går framåt. Det känns som att man ska verkligen kunna prata italienska här. De vill verkligen att man ska kunna göra det, italienare. Att man ska kunna deras språk. Så nej, jag försöker, men det går bättre.
Men då tänker jag så här, nu körde ni Imola i helgen. Det är ett race kvar, men då är den här veckan då. Hur ser schemat ut en vecka i FDA?
I FDA så ser det ut som vi kanske har gympass, träningar på förmiddagen brukar det vara. Sen på eftermiddagen så brukar vi ha några möten om racet eller för kommande race. Vi brukar ha mentalträningar och italienska lektioner, men på olika dagar då. Vi brukar träna väldigt mycket. Så låt säga en gång i veckan om vi har en vecka ledigt. Nej, inte en gång i veckan. Jag menar 7 gånger i veckan.
En gång om dagen. Ja.
En gång om dagen. Vi har inte haft någon riktigt så klar vecka än. För liksom den här veckan också så ska vi och testa på Vallelunga torsdag fredag. Vi tränar ju inför varje race, så det blir ingen riktigt ledig vecka, kan man säga.
Vad händer nu då när säsongen är över? Det är ju sent på året, verkligen, och allt är ju skjutet på framtiden. Och nu måste man ju, eller jag antar att ditt management och de som jobbar runt omkring redan tittar på 2021. Vad säger Ferrari då? Är de nöjda? Vad får du för feedback tillbaka? Är det stensäkert att man blir kvar och kanske ökar supporten från deras sida ännu mer?
Ja, supporten kommer öka från deras sida och vi snackar ihop oss för vad vi ska göra nästa år för 2021. Vi tänkte att vi snackar lite mer om det efter sista racet, så jag fokuserar lite mer på att avsluta den här säsongen bra utan att fokusera på vad jag ska göra nästa år. Så det är där vi siktar på just nu, att tänka på det efter sista racet, jag och Rickard.
Men är det sannolikt att du blir kvar i F4 eller tar steg därifrån?
Vi får se. Vi har tänkt på det, vad vi ska göra för nästa år. För liksom, om man går upp en klass så blir det ju mer grepp med mer downforce och mer power. Och det beror på hur sista racet blir nu i Vallelunga. Det är där det beror på.
Och Rickard är alltså Rickard Rudell då, våran kollega på Nordic Entertainment Group som vi numera heter, och V-sport. Dino Beganovic, himla kul. Vi får helt enkelt avvakta och se vad som händer efter den sista helgen då. Vidare besked om din framtid som ändå ser ljus ut, tycker jag i alla fall. Utifrån min horisont så verkar det som att det har gått tillräckligt bra för dig. Håller du med?
Jo, men jag tycker det har gått väldigt bra som en första säsong i single seaters i en formelbil, så nej, jag är nöjd med den hittills, och jag ska se till att vi avslutar det väldigt bra också.
Var har du pokalerna?
Pokalerna, de är i garderoben.
Klassiskt.
De kommande pokalerna som är viktiga.
Ja, precis.
Tusen tack Dino. Ha en jättebra avslutning på helgen. Ha en bra fortsättning på hösten in i vintern här. Och så är du väl hemma till jul, antar jag, hos mamma och pappa, och få fira lite på svenskt vis också, inte bara italienskt.
Precis. Tack så jättemycket.
Ja, det var Dino Beganovic där. Ungdom från Linköping och tillhörande Ferrari Driver Academy då, som kör Formel 4, italienska Formel 4, och som tog 3 pallplatser på Imola. Imponerande bra gjort.
Mm. Och det var också lite imponerande en grej jag noterade över under vår intervju där. Att han satte ju sin simrigg där han hade sin dator och webbkamera. Men han höll alltid i ratten också. Mm. Det tycker jag var en bra intervjuposition, att man sitter och håller i en formelbilsratt när man blir intervjuad.
Han är fantastiskt vuxen, måste jag säga, för att vara så ung ålder. Han är bara 16 år, eller är han 17 nu? 16 eller 17? Han är ju...
16 fortfarande.
Ja, han ger ju ett väldigt, väldigt moget intryck, måste man ändå säga, Dino Beganovic. Och får ju en diger utbildning här nu då. Lever ju hemifrån i Italien. Berättade för oss att han delar rum då med Arthur Leclerc och en kille till som jag inte kommer ihåg namnet på nu. Och även om Arthur Leclerc mest åker hem till Monaco.
Mm. Hade jag varit där när jag var 16, så hade det varit
kaos.
Inte bra, tror jag.
Det hade varit kaos. Obäddat från första dagen.
Precis. Nej, jag är ganska bra på att bädda sängen, tror jag. Men i övrigt så hade det varit rörigt, tror jag.
Jag flyttade hemifrån när jag var 17. Så att,
ja, men hur gick det då?
Det gick inte alls bra. Det gick okej. Det gick okej.
Ja. Men du, i helgen ska vi köra i Bahrain. Det blir, och nästa helg ska vi köra också i Bahrain. Mm. Först blir det den vanliga banan, och sen så blir det den här outer circuit, den halvovalen eller vad man ska kalla det, vilket ska bli sjukt spännande. I helgen så kommer Marcus Ericsson besöka Formel 1-studion på söndag och sitta med där i studion. Han har lite goda minnen. Han tog ju sina första poäng på länge under hans sista säsong där 2018. Så släppte han, körde ett kanonrace, och det är ett reportage som vi kommer att visa. Vi visade det i Kina 2018, men det var dags att återuppliva det. Det är faktiskt en väldigt cool inblick, tycker jag, i hur racet går till ifrån mellanförare och ingenjör. Så det ska ni få se igen, och dessutom då ska han ge sin bild av hur det är, apropå det här personerna, förarna som ska lämna Formel 1, hur är det helt enkelt. Han har ju varit i deras position och skapat sig en väldigt bra karriär även efter F1, så det ska vi djupdyka i lite mer. Men det här är alltså det 16:e Grand Prix på Bahrain International Circuit. Det är faktiskt det race som jag har varit, det Formel 1 race som jag har varit på särklass flest gånger. Jag tror jag har varit där 5 eller 6 gånger.
Det är en häftig bana. Jag har varit där kanske några gånger till. Jag var där allra första gången 2006, kommer jag ihåg. Det där vi berättade för, men det var jag. Det var ju första racet på säsongen det året. Lite ovanligt. Jag vet inte varför inte Melbourne inledde det den gången, om de var med överhuvudtaget.
Commonwealth Games.
Så var det. Mycket bra. 2006 var det i vilket fall.
Det krockade med det datumet.
Just det. Och det var, då var det inte så himla kul där, för då hade ju ingenting byggts ut. Och Manama var ju en liten ytterpyttestad och märkligt hotell vi bodde på. Bara typ grusvägar ut i banan. Nu är det ju 5-filiga motorvägar hela vägen, och det är superutbyggd infrastruktur. Och det är elljus runt hela banan och det är en magisk atmosfär. Och sen har man vädret som är oerhört gynnsamt för en blek svensk då, när vi brukar åka dit så där i början på våren. Mm. Så att, jag måste säga att det är, ur det hänseendet så har jag inget som helst emot att åka till just Bahrain. Nej. Jag tycker man har en bra tillvaro när man är där och jobbar.
Och varför jag har hamnat där är just den grejen att det är ofta ett av de första racen på säsongen. Det är förhållandevis lätt att ta sig till det, och man slipper, jag åker ju ut på få race under en vanlig säsong, kanske 2, kanske 3, men just tidigt på säsongen så är det bra om man är där, för det så kan man liksom träffa våra tekniska leverantörer och presschefer och allting sånt där och skapa den relationen som man behöver till senare under säsongen. Så det är därav jag har hamnat där ofta. Det är inte jättemånga svenskar, tror jag, som har varit i Bahrain 5-6 gånger. Nej, även om du har varit där fler gånger.
Ja, men jag är ingen vanlig svensk.
Nej.
Jag är en ovanlig svensk.
Exakt. Det är andra gången du nämner det den här. Du ska få förtur till vaccin också.
Exakt. Ja, men jag håller ju på att sälja in mig själv. Det fattar jag. Ja,
precis. Nej, men grejen är att sen finns det ju mycket att säga om det här. Vi var inne på sportswashing när den här preliminära kalendern kom ut och det konstaterades att Saudiarabien är med på den. Jag menar, Bahrain är inte heller en vad ska man säga, en föregångare vad gäller mänskliga rättigheter. Så det finns oerhört mycket problem i det där landet.
Vi kan till och med ställa in ett år när stridsvagnarna rullade på gatorna där.
Precis, det var ju under arabiska våren där när det var uppror. Men det stängde ju Bahrain ner. Ett av, ska man säga, få länder som kväste demonstrationerna. Och jag menar, jag vet att det demonstreras än idag då när Formel 1 kommer dit allt som oftast. Och grejen är vad de gör, vad jag förstår, är att de då tillåter demonstrationer. Så de kan säga såhär, men visst, vi tillåter demonstrationer. Men de får inte göra det i Manama, där folk är. Eller runt banan, där också folk är. Utan de är liksom förpassade till att demonstrera i någon annan mindre stad någon annanstans. Så jag vet knappt vad det finns för städer förutom Manama.
Det är ju så litet land också. Så det...
Ja, det är bara en ö liksom, ja. Som är då förbundet med Saudiarabien. Så att liksom hälften av bilarnas registreringsskyltar är ju saudiarabiska skyltar.
Och vad jag har förstått saken rätt, så saudierna åker till Bahrain för att det är lite liberalare i Bahrain än vad det är i Saudi.
Korrekt.
Typ mat, alkohol och sådana saker.
Visst, så det är ju det är problematiskt land. Men sett till jobb, om vi liksom väljer att bryta ner till det, så är ju Bahrains GP väldigt, väldigt bra. Det är lätt att jobba där helt enkelt.
Helt enkelt. Och det är en ganska cool bana också tycker jag. Den är inte alls så dum. Den är ju naturligtvis en tilkebana med allt vad det innebär. Va? Men jag tycker att han har hittat rätt så väl. Gillar det här S-partiet då, som vi går miste om andra racet. Från kurva 4 när man vänder i hårnålen där, så går man igenom 5, 6, 7. Och sen en hård inbromsning kurva 8. Sen till 9 som är ojämn inbromsning, nedväxling. Sen har du en DRS och sen har du ett väldigt snabbt parti igen. Och den tar hårt på både bak- och framdäck. Många banor är ju antingen front-end limited eller rear-end. Men den här är både och på något sätt. För att det finns både hårda accelerationer men också jobbigt för vänster fram. Och det ska bli sjukt spännande att se andra racet så småningom när vi kommer dit. Men det kan vi snacka om i nästa veckas podd när vi blickar lite närmare på den här outer circuit. Då. Vilken är det som har lyckats bäst i Bahrain då, rent resultatmässigt av nuvarande förare?
Ja, det är ju lite det som du säger, att det blir ofta bra race där. Det känns inte som att de här ökenracen på tilkebanor ska liksom komma med så mycket curveballs, men det händer allt som oftast i Bahrain, vilket allt som oftast inte händer i Abu Dhabi. Så att banans beskaffenhet, som du säger, är ju liksom, det liksom ger lite lobbar som är lätt att smasha in då, så att det blir ofta bra race där. Men med det sagt då, så har Vettel vunnit 4 gånger här och Hamilton har vunnit 3, så om han vinner i helgen så är båda på 4. Och jag menar, av 16 race totalt sett så har de två vunnit hälften, så det är inte så att det är så här, det är inte regn på Istanbul Park läge här, men det är en normal bana i det avseendet, men dock ett ofta bra race. Vettel är även bäst i kval, 3 pole positions, och Hamilton kan även tangera det om han tar pole position på lördag.
Rätta mig om jag felar, vann inte Vettel sitt första race i Ferrari i Bahrain?
Jag kan inte rätta dig.
Jag vill så gärna minnas att det var på det viset, och det var ju så ohyggligt nära för Charles Leclerc förra året när hans ERS slutade fungera i slutet på racet, och då han var ju passagerare när alla bara seglade förbi honom, eller alla två bilar seglade förbi honom, och han fick nöja sig med tredjeplatsen en gång efter egentligen att ha dominerat racet fullt ut då, men då var det som stökade till för honom.
Det var inte, för visst kom Vettel till Ferrari 2015?
Ja.
Då var det Hamilton som vann, och 2016 var det Rosberg som vann, och 2017 var det Vettel som vann.
Ja, där ser man. Okej. Okay. All right.
Jag hade fel.
Jag vet bara att han vann, men det var ju alltid något. Jag hade 50% rätt.
Han vann också 12 och 13, så det kanske var det du blandade ihop det med.
Ja. Du var inne på lite grann vad studion kommer innehålla. Marcus Eriksson gästar. Gammalt skönt rep från 2018. Något annat som vi kan erbjuda tittarna, tror du?
Det är mycket på gång. Ja. Inte allt som är klart dock.
Nej,
Så att vi ber få återkomma till helgen.
Det gör vi, så gärna. Och ja, vi ser fram emot ett ljus, ett elljusrace den här helgen.
Samtliga
tre
de resterande race som är kvar kommer köras under,
just det, under lamporna.
Precis.
Och ja, det ska bli spännande. Eller spännande. Det ger alltid en skön inramning, tycker jag, med lite elljus. Så det tycker jag var ett bra tillskott i Formel 1 när Singapore var först med att elljus belysa banan. Nu har vi pratat väldigt länge och mycket. Hoppas ni har haft lika trevligt som oss. Vi ber att få återkomma närmast i veckan. Missa inte våra tider nu. Sociala medier för Viaplay. Motor är det som gäller för alla tider som gäller runt omkring träningar och kval och race och hela den biten, så att ni inte missar någonting. Och glöm nu för all del inte heller att kolla lite F2 den här helgen, för jag tror att det kan bli lite spännande de här två avslutande tävlingshelgerna för deras del, om vilka eller vem som kommer att lyckas allra bäst och ta hem titeln i det mästerskapet. All right, Erik, då säger vi så.
Det gör vi. Tack, hej.
Hej.